en podcast från Aftonbladet.
Vad har vi lärt oss i veckan? Jo, att det fanns en tid, några månader innan valet, när Vänsterpartiet i princip var inställda på dels att vänstersidan skulle vinna valet och dels att Nooshi Dadgostar då skulle få finansministerposten. Ganska stora ord från ett parti som aldrig har suttit i regering förut. Vilket väcker frågan om vad vänstern egentligen har för självbild och hur den överensstämmer med verkligheten. Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt när vi djupdyker i vilka Vänsterpartiet är idag och vad de kan utvecklas till om de bara spelar sina kort rätt. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, halloj!
Hej. Halloj!
Okej, så igår kom pushnotisen om att Martin Melin, före detta Robinson-deltagare, blir Liberalernas utrikespolitiska talesperson. Reagera por favor!
Jag trodde han var ersättare.
Ja, alltså, det trodde faktiskt jag också, så jag är stum.
Kan han någonting om utrikes? Är det Robinson-tiden som har lärt honom om utrikes?
Du menar att han har varit utomlands?
Ja, exakt.
Ja, det kan vara så. Man vet inte.
Är ni taggade på att följa det här?
Alltså, jag tänker så här, att Fredrik Malm har ju varit Liberalernas utrikespolitiska talsperson i massor med år. Jag tänker bara att han vill inte veta vem som blev hans efterträdare, höll jag på att säga.
Vad tänker ni kring valet från Liberalernas håll? Att de väljer... någon slags person som mest är känd för att vara känd.
Någon slags person.
Ja, men en person som mest är känd för att vara känd, eller?
Men är det inte det som de vill ha? De vill ha någon som liksom slår igenom bruset. För det här är ju riksdagsgruppen och det är ju alltid svårt när man sitter i regering att liksom partiet får utrymme. Det här kanske är ett sätt, tänker de, hoppas de, att han ska liksom kunna slå igenom trots att de egentligen fokuset på Liberalerna ligger på regeringskansliet.
Hade ni valt Martin Melin om ni fick välja till ert parti?
Men han kanske besitter för mig helt okända kunskaper. Annars skulle jag helt sådär, utan att veta något, resonera att det är bra om det är någon som har lite hum om hur det ligger till i världen. Men det kanske han har.
Vi har alla i detta rum sett SVT-dokumentären Maktspelet, där man får följa Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tiden precis innan, under och efter valet. I centrum står såklart Nooshi Dadgostar och Jimmy Åkesson. Och som tittare får vi följa med bakom kulisserna och höra samtal mellan partiledarna och deras medarbetare. Som jag ibland inte kan fatta att de hade när en kamera fanns i närheten. Framförallt så tänker jag på Vänsterpartiet.
Shit, vi kan ha flera bildar.
Ja, det är lugnt.
Alltså, är ni seriösa? Måste vi sitta i förhandlingen hela hösten nu? Det orkar inte.
Ja, herregud.
Nu är det fan kriget. De går över eld och vatten för att rädda Centerpartiet. Så pinsamt.
Sånt jag också var med. Han hade inga nyheter. Hur lyckades han prata i en timme? Det var liksom bara en lång uppläsning av en bok. Det
skulle ju vara exceptionellt om vi fick finansministerposten.
Vilka jävla pissar.
Vad tänkte ni när ni såg dokumentären?
Vad tänkte du?
Jag tänker mycket, men det är ni som är experterna. Jag är bara ett dumdum som ställer frågor.
Ja, men jag tycker att det var häpnadsväckande, alltså, på riktigt, verkligt häpnadsväckande att Vänsterpartiet drevs av ett sånt otroligt övermod under valrörelsen. Att de inte kunde förstå att det eventuellt kunde gå lite dåligt. Och de hade ju liksom redan räknat in sig i regeringen. De satt i regeringen, det var klappat och klart. Det var bara typ frågan om exakt hur många poster de skulle få. Och Nooshi skulle kanske bli finansminister. Alltså det är som höra barn liksom tänka på julafton. Ja, men jag kanske får 17 prinsessklänningar och 3 radiobilar.
Ja, men alltså det är ju alltid så här, Marie Forsblad har ju gjort en, man ska ju vara tacksam.
Hon som har gjort dokumentären.
Precis, eftervärlden ska vara tacksam till det här dokumentet, för att det är ju väldigt intressant att se. Jag tycker att det speglar framförallt, förutom det som Lena säger, som jag ställer mig absolut signera under på det dokumentet som beskriver det på det sättet. Men det som jag tycker att det framförallt visar, det är ju skillnaden mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Att just att Vänsterpartiet bara är sådär, jaha, är här någon som filmar? Medan det är helt uppenbart att Sverigedemokraternas allt är regisserat. De är mycket medvetna om liksom bilden av dem. De är mycket medvetna om att skapa liksom en berättelse kring partiet. Det finns ingenting här som inte är tillrättalagt. Det finns ingenting här som är liksom på riktigt egentligen.
Inget lämnas åt slumpen överhuvudtaget.
Inget åt slumpen. Och det är väl då kanske den absolut intressantaste skillnaden mellan de här två samarbetspartierna.
Men är det att Vänsterpartiet inte fattar eller att de inte bryr sig om vad som kommer ut om
dem? Jag tror det är högmod.
Ja. Sen var det ju det här då, den här kommentaren vi hörde där någon på Vänsterpartiets kansli säger jävla fittor eller vad det var. Vänsterpartiet har ju sagt att det absolut inte är Nooshi som säger den kommentaren. Är det någon i det här rummet som tror på det?
Nej.
Nej,
inte jag heller. Det var så hon. Det var så hon.
Jag tyckte det var svårt att se vilken annan tolkning man kunde göra av den där scenen.
Mm, ja.
Men jag vet dessutom, så egentligen så tycker inte jag det spelar så himla stor roll. Jag tyckte absolut att det var Nooshi Dadgostar som yttrade detta. Det lät som hennes röst och lät som hennes göteborgska. Mm. Men jag tycker inte att det spelar så stor roll. Utan jag tycker det är intressant att de överhuvudtaget använder ett sånt här språkbruk när de springer omkring i sina rum där. Mm.
Med kameran där.
Ja, det gör ju ännu mer uppseendeväckande, därför att då tycker man kanske att man skulle vakta sin tunga. Men alltså att man, ja, det tycker jag, ett Sveriges första feministiska parti kanske ska börja dra åt tungan, dra in den ibland.
Men sen, och det handlar ju också om hur man pratar om sina politiska motstånd, eller inte ens motståndare,
människor,
hur man liksom pratar om liksom de som man i politiken tänker att man ska samarbeta med och sina motståndare också, hur man pratar om andra partier överhuvudtaget, är det ju en ganska hårt tonläge. Med tanke på att man då ville ha de här samarbetena och förväntade sig då att få de här högt uppsatta posterna, så har jag lite svårt att förstå också hur man då tänker att man ska få det när man pratar om sina samarbetspartner på det här sättet. Det här är ju deras jobb. Mm. Det här är deras kollegor. Det här är människor de ska samarbeta med på olika sätt. Det är liksom inte ett privatliv. Det är inte det vi har sett här. Det är inte deras privatliv vi ser, utan det är deras yrkesliv. Och det är ju det som är så otroligt, att även deras liksom yrkesliv färgas av någon slags privata attityder på olika sätt.
Jag tycker det är intressant att ni båda sa ordet högmod, för mig var den här dokumentären en tripp tillbaka till 1995 och filmen Seven med Brad Pitt.
Oh, what's in the box?
Ja, men den handlar ju om de sju dödssynderna, och det snålades ju inte med uttryck under den här dokumentären som osade just högmod, girighet, avund, frosseri, vrede. Och jag vet att vi kan få in både lättja och vällust i det här programmet, för idag kommer vi fokusera helt på Vänsterpartiet och frågan, vad är det som händer? Och jag vill börja...
De undrar också.
Ja, men alla undrar, vad sker? Jag vill börja i, om man tittar på Vänsterpartiet över längre tid, säg 20 års tid, hur mår de nu, 2022?
Alltså, de tyckte ju åtminstone själva att de mådde ganska bra, och deras valanalys publicerades ju igår.
Mm.
Och enligt den så är det ju alla andras fel att det gick dåligt i valet. Det var inte, de hade ju ingen med saken att göra. Så jag måste säga att jag tycker de verkar ändå innerst inne tycka att det går ganska bra. Det är bara omvärlden det är fel på.
Det är ingen som förstår.
Nej, och Magdalena Andersson, om vi nu tar valanalysen, hade inte prioriterat, inte sammanhållning. Det var en massa sånt där. Och väljarna, de jäklarna, höll på och taktikrösta också.
Och oss ska vi inte snacka om, medierna.
Ja.
Va? Fattar ingenting, bara ha fel frågor hela tiden. Och Centerpartiet, oj, vi får prata mer om det sen, kanske den relationen.
Men okej, okay, så det här är deras uppfattning, deras självbild. Men vad är liksom...
Alltså, de har ju en otrolig baksmälla just nu. Som man ju alltid har om man har otroligt högt ställda förväntningar som inte alls infrias när verkligheten är någonting helt annat. Och som alla partier egentligen har när man gör ett jättedåligt val. För det har de ju faktiskt gjort.
Mm. Men de tröstar sig med att det gick bättre lokalt och regionalt. Det är ju liksom, det är plåster på såren och de fattar denna livlina så att säga för att hålla själv uppfattningen uppe. Men alltså allvarligt talat så... Om jag bara några sekunder får hoppa tillbaka till den här dokumentären. Det som är den stora skillnaden tycker jag, förutom att det inte är en dokumentär när det gäller Sverigedemokraterna eftersom det är en regisserat samtal hela tiden, utan mellan dem och Sverigedemokraterna, det är ju att Sverigedemokraterna har ju organiserat, de har en tanke om vad de håller på med, medan vänsterpartisterna fladdrar runt som löv i storm och har ingen plan överhuvudtaget, verkar det som. Och man vinner aldrig något på om man kommer illa förberedd, och det gjorde de.
Okej, men om vi liksom tar den situationen och lägger den i någon slags 20-årsperspektiv då, alltså har det alltid varit så här i Vänsterpartiet eller har det varit mer stabilt tidigare?
Det här med att
tidigare?
De håller på med själv, liksom kollektiv självterapi, det har de hållit på med jämt så länge, i alla fall efter Lars Werner och framåt. Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ni pratar om det här med lokalt och så. Var är Vänsterpartiets starkaste fästen?
Alltså i riksdagsvalet är det ju storstäderna. Det är Stockholm, Göteborg, Malmö. Framförallt Malmö gick det bra i det här valet. Det som där det går dåligt är ju på landsbygden. Och i framförallt i norra Sverige. Du vet, det där området där Nooshi reste runt och hade bygghjälm och träffade människor. Där går det dåligt.
Bygghjälmen.
Så att, och sen så är det de starka grupperna, det är ju yngre och kvinnor. Och de är också ganska starka i gruppen arbetare. Men liksom inte då på landsbygden.
Har vi något varför det går bra i just de områdena?
Nej, men de har ju ett självmordsuppdrag som de har gett sig själv. Och det är ju att man vill nå två målgrupper där den ena är unga progressiva väljare. Det är de som bor i storstäderna. Och det andra är då typ män i bruksort. Hur man överhuvudtaget kunde tänka sig att ett parti ska kunna tillgodose de här två grupperna. De är ju väldigt, väldigt olika. Jag förstår inte hur man har tänkt det, och det är ju också det som har misslyckats i den här, när man gör sin valanalys nu, att man har inte nått de här, utan tvärtom har man ju typ minskat sitt stöd där, och i de progressiva väljarna har man då inte heller liksom gått framåt fast man har satsat på att nå de väljarna, och det handlar ju om att det här budskapet är omöjligt att få ihop. De progressiva väljarna förstår inte vad de menar när de pratar om de här män i bruksorten, och män i bruksorten, de förstår inte vad de pratar om när de pratar om sånt som ska nå de här progressiva väljarna. Så att det har varit liksom ett för splittrat budskap för att kunna öka de här två grupperna som har varit deras fokusgrupper.
Var går det traditionellt sämst för Vänsterpartiet?
Men det är på landsbygden.
Ingen vill ha dem. Eller?
Alltså, det som traditionellt har gått väldigt bra i Norrbotten. Men det var ju liksom lite i en annan tid, även om det var i alla fall åtminstone fram till Gudrun Schyman, när liksom Norrbottens kommunisterna satt där i sina svarta kostymer och med utmärkelser från Moskva på kavajslaget. Men där är det ju mycket landsbygd, men de har ju så att säga försvunnit av tidens tand.
Okej, men låt oss ta på oss monocken och bläddra tillbaka i historieböckerna lite. För jag skulle gärna vilja ha en snabb genomgång av deras tidigare partiledare från Gudrun Schyman och framåt. Liksom vad har varit, ja, men om man kan måla upp någon linje, vad har varit styrkor, svagheter, hur har Vänsterpartiet mått under de här personerna? Schyman 93 till 03?
Alltså det, då mådde ju de ganska bra, trots att hon alltså hon var ju en väldig personlighet. Man kan tycka vad som helst om hennes dåvarande alkoholproblem och sådär, men hon var enda personlighet som folk relaterade till. Och hon hade ju en väldigt tydlig målgrupp för deras arbete, och det var ju kvinnor i offentlig sektor, vilket gjorde att de gjorde sitt bästa resultat under Gudrun Schymans tid som partiledare, 12%.
Det är ju otroligt. Och sen hade vi Lars Ohly. Hur var läget då?
Förvirrat.
Okej. Okay. Räcker det där? Okej. Okay. Sen kom Jonas Sjöstedt.
Ja, men jag tror att just nu så är det ju ganska, tyckte jag också man kunde se, eller det visste vi ju redan innan, men jag tror vi kunde se det ännu tydligare i dokumentären, det var ju att det finns väldigt lite samarbetsvilja och kompromissvilja i toppen på det här vänsterpartiet som är nu under Nooshi Dadgostar. Det är den totala kontrasten och motsatsen till hur det var under Jonas Sjöstedt, där det liksom kulminerade den här förnedringsklausulen i januariavtalet, att de skulle få noll inflytande fast de var med och stödde eller röstade fram en socialdemokratisk regering. Det är ju en väldigt stor skillnad. Jag kan också förstå att man behöver göra någon slags uppgörelse med det, för det funkar ju inte heller, det här med att det var den här dörrmattan, att bilden sattes väldigt hårt, att man behöver liksom göra upp med det, för det är ju mer Jonas Sjöstedts alltså vad han har lämnat efter sig, att man gick åt det hållet, man fick ändå igenom viss politik och man var en inte respekterad.
Fast under de här första perioden så fick de ju igenom väldigt mycket när de var ett budgetsamarbete med regeringen.
Ja, exakt.
Och då ökade de också i valet.
Mm. Just det, och nu kommer då Nooshi. 2020 valdes ju hon till partiledare. Mm. Vad skulle ni säga är den största skillnaden mellan henne och hennes föregångare?
En stor skillnad är att hon har sågat av Vänsterpartiets gröna gren.
Mm.
Och det var ju strategiskt idiotiskt.
Och där har de istället då vurmat för industri, förstår jag.
Ja, men de vurmar ju om, liksom om industriomställningen till en klimatsmart industri och batterier och hela faderuttan och kol utan stål, höll jag på att säga, stål utan kol. Men de här Jens Holm, vänsterpartisterna som hade ett väldigt passionerat förhållande till klimatkampen, de har ju försvunnit. Och det, med tanke på att under den här tiden så hade ju Miljöpartiet väldigt stora problem, så var det ju extra korkat, eftersom då kanske de hade kunnat locka över de här miljöpartisterna som ökanvandrade, men det gjorde de ju inte.
Fast det är ju inte Vänsterpartiets fel. De har bara blivit missförstådda.
Ja.
De har bara inte lyckats. Det finns flera delar i det här, den här lilla löken av förfall. Det är ju dels då att de blev missförstådda. Ingen förstod. De hade jättebra idén. Jag är ironisk nu, det är jättesvart på ljud när man inte ser någon. Men det här är deras valanalys. De hade jättebra idéer som ingen förstod. Och sen så var det ju också de här otroliga, jobbiga politikerna i partiet som skapade konflikter, om Jens Holm som gick ut och liksom hoppade av och var upprörd och bara förstörde för partiet på det här sättet. Det är
också ifrågasätter internt.
Det är också i valanalysen att de här interna konflikterna var en av deras, den stora fienden fanns inom dem.
Okej. Men tror ni att de ångrar det här? Att de sågade av den gröna grenen?
Det borde de göra. Jag tror inte att de gör det, men de borde göra det. Men det de framför allt borde sörja över är ju dess fullständiga brist på stringens.
Mm.
Och det har ju visat sig också i de här väldigt uppmärksammade attackerna som Vänsterpartiet utsatte den förra regeringen för. Det var ju att de började en enda i sina attacker och sen så höll de på och en vecka senare hade de hamnat någon annanstans. För de var så dåligt pålästa.
Mm.
Så de var tvungna att liksom retirera lite grann och hit och dit och ändra sig. Med ett undantag, och det var när det handlade om om hyressättning i nyproduktion. För att där är ju Nooshi Dadgostar själv ganska kunnig.
Mm. Precis.
För en sak som jag tycker fattas i den här valanalysen,
ja,
som man kanske skulle kunna läsa mellan raderna om man tänker att de har någon slags självinsikt, det var ju att det gick väldigt bra efter det här med att man stoppade marknadshyrorna i nybyggnationer.
Det här var ju, det här tror jag var också liksom,
det var den första regeringskrisen när man avsatte Stefan Löfven
Och det är då jag tror många fick upp ögonen för Nooshi för första gången. Det var när hon höll det här talet. Och
hon syntes, hon märktes, hon, precis som Lena säger, hon var pålast som kunde frågan. Ja. Det som fattas i valanalysen där är ju sen att, när man fortsatte syssla med den här typen av påtryckningar, att skapa kaos, att skapa regeringskris, att man inte släppte igenom Magdalena Andersson på ett ordnat sätt, utan att man förhandlade de här pensionerna på ett kaosartat sätt så att det blev en regeringskris igen. Att man sen skapade en ny regeringskris med misstroendeförklaringar när vi närmade oss sommaren. Att det gjorde att människor tröttnade. Och det kanske skulle varit med i den här valanalysen, att de hade en, alltså de hade liksom peak Nooshi. Mm. När de hade de där med marknadshyrorna. Och hade de stannat där kanske de hade sett ett annat val. Ett annat valresultat.
Mm.
Men att man är helt, nästan helt osjälvkritiskt fortsätter på det här sättet och sen inte heller kan se att det får konsekvenser.
Men jag måste ändå fråga, hur hög är Ikaros-faktorn här? Liksom? Hur nära är de att flyga för nära solen?
Mm, de flög ju för nära solen.
Ja, de hade
ju det här övermodet som vi talade om. De trodde de skulle klara att stryka förbi solen och ändå inte ramla ner brännskadade.
Hon har ju landat ganska tryggt på jorden ändå, men hon har ju definitivt redan landat på jorden.
Mm.
Men hon, alltså, Vänsterpartiet kommer ju vara, det kommer ju vara en ökenvandring för dem under de närmaste åren. Om inget radikalt inträffar på den politiska kartan. Ingen kommer bry sig om dem.
Det är ju inte bara partiledaren som ensam styr ett parti, utan det finns ju alltid några fixstjärnor runt omkring dem. Och i den här dokumentären fick vi också lite syn på dem. Vilka är de viktigaste personerna att hålla koll på i toppen av dagens vänsterparti?
Förutom själva Nooshi då, menar jag. Ja, det är Ali Esbati, den ekonomisk-politiska talespersonen. Det är Ida Gabrielsson som också är kompis med Nooshi Dadgostar. Och sen är det ju Jenny Lindahl som är kommunikationschef och några till.
Hur har då partiets fokus förändrats med de här personerna vid rodret när det inte längre är människor som till exempel, du har tidigare nämnt Lena, deras förra ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson. När det inte är personer som hon som viskar i örat på partiledaren, vad händer då? Liksom?
Men det här är ju liksom en klick som på något vis inte bottnar i tillvaron. Det, Ulla Andersson var ju då, som precis som du sa alldeles nyss, Vänsterpartiets förra ekonomiska talesperson. Hon var, hade jobbat på förskola och hon var ensamstående mamma. Hennes politiska gärning styrdes av det. Av att ha ont om pengar helt enkelt.
Att ha den erfarenheten själv.
Ja, liksom. Och därför var ju då de här framgångarna som Vänsterpartiet ändå rönte i sina budgetförhandlingar med regeringen mellan 2014 och 2018. Det handlade väldigt mycket om sånt, att det ska vara gratis glasögon för skolbarn, att 85 plusare inte ska betala något på vårdcentralen och så vidare. Så de här väldigt vardagsnära, men för otroligt viktiga grejer för dem som använder de här tjänsterna och har det väldigt knapert.
Så där kanske fokus har legat mer tidigare på den vanliga knegaren.
Ja, medan nu, det första Ali Esbati gjorde som ny ekonomisk politisk talsperson, det var att uttala sig om någonting om förvaltning av statsskulden, vill jag minnas. Alltså det har ingen människa bryr sig, höll jag på att säga, utom någon ekonomgäng, och det är väl bra att de gör det. Men vanliga väljare förutsätter att det här görs på ett professionellt sätt.
Men tycker du att det då att de går mot någon slags elitism då?
Ja.
Och varför? Varför går de åt det hållet istället för att liksom värna om den vanliga knegaren som de tidigare?
Ja, alltså den analysen hoppas beats me, säger jag. Jag förstår inte det.
Ja.
Så den vanliga knegaren, det är ju precis det som jag nämnde innan, att det här problemet med att ha delvis då vanliga knegare som väljer, men också de här progressiva storstadsväljarna som är då vansinniga över samhällets orättvisor på olika sätt. Och att det är väldigt svårt att få ihop det. Alltså de två grupperna är väldigt svårt att få. Och det man vill fokusera på framåt, i alla fall den analysen man har gjort nu, är ju att man ska försöka nå de här unga väljarna. Och då är de ju också i storstäderna.
Okej, men om de inte har fokus längre på vanliga knegare, vart tar de vägen vid valurnan?
Sverigedemokraterna.
Ah.
I hög grad. Och sen så är det ju många som röstar socialdemokratiskt också. Och okay. Resten är väl spritt.
För en sak jag har lite svårt att få ihop är att det är och har varit starka högervindar, inte bara i Sverige utan i flera delar av världen, det är ju etablerat. Och att Miljöpartiet och Socialdemokraterna dragit sig mer mot mitten, det har vi också pratat om. I mitt huvud borde det här vara den absolut mest perfekta grogrunden för en ny starkare vänster att liksom samla sig och växa. Kan Vänsterpartiet som det ser ut idag vara den grogrunden?
Ja, men det är ju precis det här som Vänsterpartiet har försökt. Alltså de har försökt vara ett missnöjesparti på vänsterfalangen. Det var ju det de försökte i det här valet när de var ute på bruksort och pratade med arbetare och försökte profilera sig med liksom i de frågorna. Och det gick ju inte alls.
Nej.
De är ju 10 år för sent eftersom Sverigedemokraterna gjorde det här för 10 år sedan. Och att få flytta sverigedemokratiska väljare är liksom otroligt svårt. De har de mest lojala väljarna av hela väljarkåren. Men jag tänker ändå att det finns förutsättningar för liksom, ett vänsterparti ändå, med tanke på att vi är nu, just nu faller ner ett ekonomiskt hål. Vi vet inte var botten är någonstans. Om det blir en långvarig lågkonjunktur, då kanske de har en ny chans. För att om man tittar tillbaka då på de här guldåren för Vänsterpartiet under Gudrun Schyman, så var det ju precis det som hade hänt då. Det var på väg ut ur 90-talskrisen. Vänsterpartiet drev rättvisepolitik, att samhället ska vara mer rättvist. Klyftorna hade ökat under den ekonomiska krisen. Man pratade om arbete, man pratade om ekonomisk rättvisa. Alltså sådana värden som vänstern ändå bottnar i. Och nu hoppas ju ingen att det ska bli en långvarig lågkonjunktur och att det ska slå att massa människor blir arbetslösa och att det blir ännu större fattigdom. Men det finns ju ändå en möjlighet i det att vara en stark vänsterrörelse. Och då handlar det om hur man kan använda det. Och det som vi tänker vi har pratat om nu är ju egentligen att det är lite svårt att se hur det här vänsterpartiet skulle ta sig an den frågan, eftersom det verkar vara lite splittrat och lite svårt att hitta liksom den här vänsterberättelsen för partiet.
Jag skulle just fråga, är det i så fall, om vi hamnar i den situationen, är det Nooshi Dadgostar och gänget runt henne just nu som kommer vara de som skapar den nya vänstern?
Problemet för Vänsterpartiet är, som jag var inne på alldeles nyss, är att de är ensamma. Ska de göra sig gällande under de år som återstår till nästa val, när de naturligtvis blir lika uppmärksammade som alla andra riksdagspartier, så måste de ha idéer som är så bra att de blir diskuterade. Därför att någon annan roll kommer Vänsterpartiet inte spela. Den nuvarande regeringen med sin samarbetspartner Sverigedemokraterna har egen majoritet. De behöver inte överhuvudtaget någonsin prata med Vänsterpartiet. Den oppositionen leds av Magdalena Andersson. Hon är inte heller intresserad av att hjälpa Vänsterpartiet på traven. Hennes främsta fokus är naturligtvis att se till att Socialdemokraterna växer så mycket som möjligt i nästa val. Och det här understryks ju av att hon har ingen möjlighet, Magdalena Andersson, att skapa majoriteter för sina förslag. Alltså så kör hon på sin huvudväg. Och där sitter Nooshi hörn och fladdrar runt och skriker fitta. Alltså, ursäkta mig.
Nej, jag hör dig. Nu vet vi ju inte att det är Nooshi som säger det. Men vi tror det i det här rummet.
Och sen är det ju så här att det är ju aldrig bra när det är ett kompisgäng som styr någonting. För att man måste ha nej-sägare i alla typer av konstellationer om man liksom ska utvecklas. Om man bara har ja-sägare kommer man ju ingenstans. Och det är väl lite det som är risken när man
frågar Kanye West.
Man kan fråga många människor om det här. Men det är väl lite det som är risken när man är så här ett sånt här tajt kompisgäng, för att vem ska säga nej? Vem ska säga så här, det här blev inte bra? Vem ska säga det här måste vi vara mer självkritiska? Det är mycket svårare. Och det är ju också svårt om man är litet parti, för då har man kanske inte möjligheten att vara liksom en bredare grupp. Och om man vill göra förändringar behöver man ju också vara ganska toppstyrda i partiet, och de har ju velat göra förändringar. Så att vi får väl se om de lyckas liksom bryta upp den här lilla gruppen och kanske ha lite mer dynamiskt styre.
Men är problemet att de inte har nej-sägare, eller är det att man inte liksom tar nej-sägarna på allvar?
Det är någonting som tycker jag framkommer när man gjorde den här valanalysen. Det var ju att man i partistyrelsen och verkställande utskott och sådär, att man var väldigt överens om saker och sen så motarbetade partiet.
Ja, nej-sägarna.
Exakt. Och det betyder ju att då behöver man ju ha in lite nej-sägare i den här innersta kretsen så att man redan från början vet om att det här kommer inte funka. Vi behöver tänka på det på ett annat sätt. Så att det är ju, det är väl mer det, att nej-sägarna måste finnas överallt i ett parti. Fråga Liberalerna.
Och det, men framförallt om de vill få någon, alltså vill de få fäste för sina idéer, så måste de ju vara genomarbetade. Det första som händer när de presenterar en sån där idé kan inte vara att sådana som jag eller My eller någon annan säger att ja, det där går inte att göra.
Nej.
För att deras egna politiker säger det här, ja, är jättedålig.
Men de kommer inte vara lika snabba som vi.
Så vem är mest skadeglad när det går dåligt för Vänsterpartiet?
Alltså det finns ju två partier som tjänar på att det går dåligt för dem. Och det är ju Miljöpartiet och Socialdemokraterna, framförallt Socialdemokraterna, eftersom man delar väljare på den här sidan. Men nu frågar du ju vem som är mest skadeglad.
Vem sitter och kluckar nu på
alltså
sin kammare?
Jag skulle säga att det är Centerpartiet som är mest skadeglad.
Jaså.
För att det finns ju en konflikt mellan de här två partierna som verkligen har liksom blivit infekterad under den gångna mandatperioden. Och jag tror att även om Nooshi Dadgostar och Annie Lööf verkar ha liksom en privat, en trevlig vänskaplig relation, så är det liksom två partier som är så olika och som måste nu samsas på samma planhalva och där man liksom inte kommer överens.
Men Centern har ingen tjänat på det här, så att på det sättet så tror jag de är rätt ointresserade av Vänsterpartiets uppgång och fall.
Vem tror du då?
Nej, men jag vet inte. Jag tror inte någon är så skadeglad.
Det var snällt. Hörrni, Lena och My, tack så hemskt mycket för idag.
Tack.
En runda till avrundar för idag. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råväder och Lena Melin, och jag heter Soraya Hashim. Ha det fint, vi hörs nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.